Ildskuverlinde, en pot om indvendinger. Hej Jenny.
Hej Bo.
Nu sitter vi her igen.
Ja.
Ja, det er et tag siden vi har publiceret.
Ja, det har gått en liten tid.
Ja, så kan det vara ibland när man inte lever på detta, utan det är ett fritidsintresse.
Ja, precis, ja, precis.
Så är det. Ja, du hade med dig en invändning.
Ja, det har jag. Och den här invändningen låter så här. Men det är bara en tidsfråga innan något riktigt allvarligt händer.
Ja, det är roligt. När säger personal detta?
Ja, det är ju när... Det kan ju vara under handledning kring det låga fiktiva bemötandet eller att man kommer in på det här med farligt och inte farligt, utmanande beteende eller sådär. Där man upplever att det kanske inte har hänt ännu riktigt allvarliga situationer, men man liksom bara känner på sig att det är liksom, ja, just en tidsfråga. Det skulle lika gärna kunna ha hänt. Eller det är nog egentligen mer tur att det inte har hänt. Mm. Man liksom beskriver att man känner att det hänger i luften.
Ja.
Och det kan ibland vara så att det har varit någon incident för många år sedan. Som man kanske själv inte har varit inblandad som personalgrupp i. Men man har hört talas om att den här brukaren då har varit inblandad i eller har gjort. Mm. Så går, är man liksom... Så man går liksom i någon slags beredskapsläge.
Ja, det är inte bra.
Nej.
Alltså då blir man, det är man lite stressad när man jobbar. Det kommer ju att smitta till den man jobbar med. Sen finns det risk att det faktiskt händer saker.
Ja, precis.
Ja.
Möter du på invändningar eller tankar lite dessa ibland?
Ja, alltså... Ja, jag jobbar ju i verksamheter där det händer saker också.
Ja.
Men jag var i en verksamhet för inte så länge sedan där det... Alltså, där det blir så att man tolkar väldigt mycket av det beteende en person har.
Mm.
Som att nu smäller det snart.
Ja.
Alltså där, och där man liksom i handledning bara säger, nej men det är ju logiskt att personen gör så och så och så för det att. Och där känner man liksom hur, hur när ångesten pyser ut liksom.
Ja.
Alltså, och det handlar ju om att man inte alltid förstår personen man jobbar med.
Mm.
Alltså, och det behöver inte vara ologiskt att man inte gör det. Alltså det är ju väldigt speciella personer.
Ja.
I sådana fall, ja.
Ja, och det kan också vara i samtal om eller att man kanske börjat jobba med det här med tvång och begränsningsåtgärder. Jag tänker efter nu, som de här, det kan komma upp när man kommer in på saker som låsa knivlådor eller...
Är det där ångesten ligger?
Ja, ja, precis, ja. Och där är det ofta så att man tänker att ja, det har inte hänt någonting, men... med tanke på vad vi känner till om den här brukarens historia eller så, så skulle det kunna hända.
Mm.
Så att, det är väl i de olika typerna av arenorna som det kommer upp.
Alltså Andy McDonald i England, han har ett begrepp han kallar detta för what ifs.
Ja, just det.
Ja. Han säger att personal liksom säger, men vad skulle hända om? Och det han säger det är att det finns ju ingen orsak att ha ett beredskap för det som aldrig har hänt.
Nej.
För det kommer ju troligen aldrig att hända. Men vi måste ha beredskap för det som har hänt.
Just det.
Alltså, och jag brukar säga samma sak. Alltså, vi måste alltid jobba på att se till att det inte händer. Men har det hänt så kommer det nog att hända i alla fall.
Just det.
Men förhoppningsvis lite färre gånger än förut när vi jobbar bra. Och en klassiker tycker jag som jag har varit med om. Det var den här med kan han ha hemkunskap i skolan?
Ah, just det.
Varför skulle han inte kunna ha det? Jamen där finns ju knivar. Jamen, har han någonsin hotat någon med kniv eller något? Nej. Men då kan jag åka hem kunskap. Det är ingen fara.
Just det. Alltså, just det.
De som jobbar med riskbedömning. Mm. Det är sådana riskbedömningsverktyg. Det klassiska heter HCR20. Och där, alltså, där frågar man ju olika frågor till personalen. Och sen kommer det ut en siffra på en någorlunda säker riskbedömning.
Mm.
Och där är det primärt alltså, beteende i närtid som är den absolut största prediktorn. Alltså, är det så att det har hänt precis detta för inte så länge sedan. Då är det väldigt stor risk att det händer igen.
Just det.
Är det väldigt lång tid sedan det har hänt så är det liten risk. Har det inte hänt är det ganska liten risk.
Mm.
Sen är det andra faktorer som spelar in, vissa diagnoser och sådana här saker också. Liksom. Men den primära basen är ändå att det har hänt.
Mm.
Så jag brukar säga att alltså, har det inte hänt så kommer det nog inte att hända. Men det är klart, någon gång kommer det vara den första gången. Men det är väldigt sällan att det är när personen är 35.
Just det.
Det är oftast i ungdomen, alltså, eller i barndomen att saker händer. Liksom.
Mm.
Så kan man se det. Det tycker jag verkar mest vettigt i de saker jag jobbar i. Och så fick jag den här roliga frågan. Men tänk om han slår en stekpanna i huvudet på någon.
Just det.
Så får jag, har det hänt? Ja, sa de. Det var på ett skola också. Okej, hur länge sedan är det? 8 år sedan. Okej, så den eleven går inte kvar i skolan? Nej. Nej, men då behöver vi inte oroa oss för det.
Just det. Ja, men precis, för det där känner jag igen. Att man kan ha varit med om situationer, men det är inte kopplat till de personerna som man arbetar med just nu.
Precis, ja.
Ja, så det är ju bra när de här tankarna eller frågorna lyfts upp såklart. För att då får man kanske suddat ut eller gjort sig av med några av de här what ifs. Så att vi tycker ju det är bra när man vågar säga dem och lyfter upp dem. För det är inte konstigt.
Men
man behöver ju titta på det utifrån personen då, som du säger. Så att vi inte tänker att det här är kopplat till en viss målgrupp. Ja. Eller en viss, liksom så, för då blir det ju lurigt.
Ja, precis.
Inte minst tänker jag nu när vi tittar på den här granskningen av tvång och begränsningar inom LSS-verksamheten. Där tänker jag att en del av att det ser ut som det gör är just detta. Att man har kopplat till en målgrupp individer. Att här får vi nog liksom lite grann tänka till och ligga lite steget före med lås och begränsningar för att det skulle kunna hända. Och då hamnar vi ju väldigt, väldigt fel.
Ja, precis. Jag tror det, absolut. Alltså det tycker jag. Jag jobbar i vissa verksamheter där vi har lås på knivlådan. På de gemensamma knivarna. Det tycker inte jag är ett problem.
Nej.
Men vi har inte lås på knivarna in i personens lägenhet.
Nej.
Utan det är ju, det är inte lagligt.
Nej.
Så det är viktigt att säga. Så där gör vi en bedömning. Oftast är det personer som har god man eller förvaltare.
Ja.
Och då gör vi en bedömning. Ska personen ha knivar?
Ja.
Men en lås som personalen har, det blir ju aldrig bra.
Nej. Nej.
Alltså, så är det.
Nej, och jag tänker att varje gång vi har en sån här liksom begränsning som det ju ändå är då med låser, för det kan jag också tänka, det är inga problem, men vi behöver också vara medvetna om att det finns en risk att det här kan faktiskt sätta igång de här tankarna hos personalen. Bara det att jag går runt med en nyckel där jag ska låsa om mig väldigt noga på vissa delar av verksamheten gör något med mig, så att det är ju ett ansvar som man behöver ta som ansvarig för verksamheten, tänker jag också, att prata om att det betyder inte att ni behöver gå och vara beredda hela tiden.
Nej.
Alltså det är inte därför vi gör det här. Liksom så. För att jag tror att det lätt kan... Någonstans kan det så frön som vi då behöver förhindra att de slår ut och blir något vi inte vill ha. På något
precis.
Sätt.
Det är en sån helt klassisk bok som heter Totala institutioner som kom på 50-talet. Som har beskrivit just detta förloppet.
Okay.
Att när vi börjar låsa, då börjar det komma en inställning till de vi jobbar med. Sen kommer det bli en maktorganisation vi jobbar i. Och de som jobbar i låsbara verksamheter, de känner ju till detta. Forskningen är Sigmund Baumann och så också. Alltså, så de vet ju att det måste vi akta oss för. Sen är det jättesvårt. Men personal inom LSS har ju sällan läst Baumann.
Nej, precis.
Alltså, det finns ju en risk att de trillar dit utan att förstå vad det är en del, alltså vad det är för risker som finns i det. För det är något vi har fått förhålla oss till. Alltså, hans bok gjorde att vi fick ju lägga ner de här stora institutionerna vi hade, mentalsjukhusen. Det var verk av ett sociologiskt arbete som gjorde att vi lade ner det. För att det blev så fel. Alltså, på Vipeholm hade ju personalen till och med små piskar i leder. Ja, precis. Och det hade man inte från början. Det var sånt som växte fram.
Just det.
Och det är den lilla biten. Alltså, så när vi har de här låsen så kommer det att framstå som om att det finns behov för det.
Visst.
Det är ju sånt som jag tycker är lite spännande också, när vi gick ut och kritiserade SIS för några år sedan. Och inte minst den första Maria Andersson Fogels rapporter. Just om olagligt våld. Där skrev ju faktiskt de anställda psykologerna på SIS en debattartikel där de beskrev att det här var nödvändigt. Och det tänker jag, det är ju ett tecken på att de har fångat det in i den här berättelsen om att det är farligt. Alltså för i länder vi jämförs med har man ju inte låst på dörren. I Norge har man inte det på ungdomsvården till exempel.
Nej,
man klarar sig utan maktmedlen. Så det är ju jätteintressant att man liksom...
Ja, och det blir ju ett väldigt tydligt och sorgligt exempel på hur man tänker att det liksom det här, det är precis samma tänker jag som jag brukar säga, men det är ju samma barn, alltså det är barn och ungdomar. Mm. Alltså, men då lägger man det i att det är liksom kontexten som gör att personer plötsligt blir potentiellt mer farliga. Det blir ju helt skruvat.
Ja, precis.
Väldigt stora risker med det. Ja. För det är också så att det kan spegla sig på personerna själva.
Ja, det är klart, vi lever ju, alltså det finns en del sådana, jag brukar kalla pedagogiska coacher. Sådana som egentligen inte är så jätteutbildade i detta, men som är roliga och håller föredrag och så. Mm. Och en av dem i Danmark, hans huvudidé i hans föreläsningar, det är ju att vi blir vad som förväntas av oss. Ja. Det är inte jättevetenskapligt, men han säger, man gör bara det som förväntas. Och är det lås på dörren, förväntas du försöka sticka.
Ja.
Så
ja,
är det ju.
Ja,
och jag tror, att han har en poäng, även om man inte har det bakgrunden han, så han skulle ha det att säga. Men han säger, att vi skapar ju bilden av ungdomen som ungdomen tar till sig. Och sen hamnar vi där. Liksom. Så, så därför är det ju jätteviktigt att vi inte begränsar i förebyggande syfte. Liksom.
Mm. Och den erfarenheten är ju den som, tänker jag, den har jag med mig från alla år som jag jobbade med ungdomar inom LSS. Framförallt de ungdomarna som kom ifrån, som hade varit i liksom låsta miljöer, ibland varit på SIS eller levt under andra typer av begränsningar. Så var det ju. Det var ju på något sätt så de själva kunde beskriva sig, många av dem. Alltså, men alltså, har ni koll på att jag kan bli rätt farlig eller vänta bara tills ni ser mig in action och där skulle jag kunna sticka och vad gör ni om jag springer iväg där eller vad gör ni om detta händer och sådär. Och det är också väldigt häftigt när man då ser att det liksom börjar och liksom man ungdomar själv kan slappna av efter ett tag när man har ett svar men som inte då är någonting som de tidigare känner till.
Ja.
Att nej, men då går vi kanske efter eller då händer det här eller vad tänker du ska hända och så. Mm. Nej, det kommer vi inte göra men sådär.
Mm.
Så att det där kan jag verkligen känna igen. Att man blir lite det som man kanske har fått till sig eller som man har gjort en bild kring sig själv kring.
Ja.
Och det är sorgligt. Det kan vi inte stå ut med. Och det gäller ju hela livet, tänker jag. Ja. Även i alla typer av verksamheter att vi tänker på den aspekten. Att vad gör det att flytta in i en lägenhet sen när du som vuxen flyttar in i en gruppbostad till exempel. Och så ser du att det är förborrat för lås på alla dörrar och haspar som från tidigare boende kanske på dörrar som har suttit. Och, så vi får verkligen tänka till.
Ja, när jag pratar med ungdomar som är LVU-ade och bor på SIS institutioner så säger de att de sitter inne.
Ja, absolut.
Och det är ju jätteproblematiskt utifrån den tanken att vi blir vad som förväntas.
Mm.
För då lever man ju upp till att sitta inne. Liksom.
Visst. Ja. Så hur gör man då för att vända det här? Om man då, det har smygits in en oro kring att det är bara en tidsfråga för att liksom få en arbetsgrupp att kunna slappna av lite grann. Och vad kan man tänka? Vad är första? Det här med att ta reda på om det har skett. Och, och har det skett, ja, men då är det ju handlingsplanen vi får titta på i första läget,
precis.
Tänker jag. Att man ser till att de är uppdaterade och att alla känner till dem och att man tror på dem. Sen så kan det ju hända att de inte fungerar fullt ut, men då får man ju utvärdera dem efter varje gång det har varit en situation som har kunde blivit.
Ja. Alltså det är det jag brukar säga, att här jobbar vi ju. Vi jobbar förebyggande, men inte med förebyggande begränsningar.
Ja, just det.
Utan vi jobbar förebyggande och sen jobbar vi hela tiden i att vi hanterar, utvärderar och förändrar när det väl händer. Så är det. Så vi gör en hanteringsplan om det händer, men vi går inte att rädda för det.
Nej.
Det är jätteviktigt. Alltså för då kan man ju inte jobba. Alltså så är det.
Nej. Och har det inte hänt så är det ju, då behöver vi ju prata lite grann om vad det kommer ifrån och så på något sätt så. Sen tänker jag att också att fylla på med en liksom förståelse kring det här med att det finns faktiskt väldigt mycket vi kan påverka innan det går så långt så det blir fullständigt liksom kaos och kalabalik. Att man får en liten förståelse kring upptrappning av affekt. Alltså även om man tänker att det finns ju personer där det går blixtfort. Jo, men det går att hitta vissa förutsägbara tecken även där.
Oh, ja.
Och inte minst hur man själv ska liksom tänka och hur man kan använda sig själv för att det ska blir tryggt och säkert.
Ja, jo, men det handlar om. Att, alltså, jag vet att i Studio 3 så säger man ju ibland att det kan vara bra för vissa grupper att gå i en Studio 3-utbildning just för det att då vet man vad man ska göra när det väl händer. Ja. Så det kan skapa trygghet. Och det vet jag att det finns studier som visar. Men det finns också studier som visar att risken faktiskt ökar för våld när man går till Studio 3-utbildning.
Ah.
Alltså för då blir man också ett beredskap för detta.
Just det.
Så jag är alltid lite försiktig och säger, har ni faktiskt våld, jättebra, gå i utbildningen.
Mm.
Har ni inte faktiskt våld, utan ni bara rädda för det, gå inte i utbildningen.
Nej.
Utan det gör vi den dagen vi behöver det.
Just det.
Så för just kan... inte att öka risken för att det händer. För vi är redo liksom. Så när något händer, då är vi där liksom.
Just det. Ja, men det är bra. Det tycker jag också är, det går i linje med hur jag tänker också. Det är bra att veta att det finns, skulle det bli så finns det verktyg även för det.
Ja.
Men inte, nej precis.
Nej, inte innan. Nej precis.
Nej, just det.
Nej, och sen tar det som det kommer. Alltså jag jobbar i verksamhet, så en verksamhet jag jobbar i, där har de ju personer som är i psykos och även drogutlösta psykoser ibland. Och de är ju liksom vana med att jamen, alltså, i vissa dagar så kan han ju liksom göra sådana saker.
Mm.
Och, men där är vi väldigt bra på att säga, men här jobbar vi ju varje dag för sig.
Mm.
Vi jobbar inte med en plan långt ut i framtiden, för det är inte den typen av boende. Det är inte det uppdraget vi har.
Nej.
Så det handlar väldigt mycket om att ta det som det kommer.
Mm.
Och det håller ju sig alltid förut. Det är ju bra att veta.
Just det.
Ja, alltså, har något liknande hänt förut? Ja, det har det. Löste det sig? Ja, det gjorde det.
Mm.
Alltså, även om det ibland blir lite bökigt.
Mm. Just alltså, det.
Mm.
Just det. Så, ja, och lite grann tänker jag att man kanske kan titta för att få det liksom lite grann att liksom bli lite mindre ångestladdat, eller om man ska säga. Att man tittar på, det finns ju tyvärr en hel del saker som kan hända. Bara det att vara människa och kliva upp och kliva utanför dörren, så det kan ju hända saker.
Ja.
Men vi går ju inte runt och hela tiden är beredda, utan vi behöver liksom på något sätt hitta någon form av tilltro till att de allra flesta dagar går det jättebra. Vi sätter oss i en bil, vi har inte koll på vilka vi möter längs på vägen.
Nej.
Men det skulle ju kunna vara någon som absolut inte håller sig på sin sida vägen.
Mm,
och så det är mycket saker vi bara är i det hela tiden.
Mm.
Och skulle de där tankarna liksom få för mycket fäste, att det sa du något jag har inte tänkt på, jag har ingen aning vem jag möter, då kommer man ju behöva bestämma sig för att jag måste ta tag i det här, för den här känslan bor hos mig. Det är ett hinder för mig.
Ja.
Jag kan ju välja att ställa bilen då.
Mm.
Men om jag inte vill det, så måste jag börja jobba med mig själv först.
Ja, inom KBT pratar om undvikande beteende. Alltså, och när vi väl börjar med det, då blir det ju ganska fel.
Ja.
Ja, och det tänker jag, det är oftare en risk bland personalen, bland de vi jobbar med.
Mm.
Så skulle jag säga det. Ja,
ja faktiskt.
Mm.
Ja.
Jo, sen läste jag en ganska rolig intervju med en kvinna som hade jobbat i 35 år på bank, men med IT. Och hon hade jobbat med de små sparbankerna som slogs ihop och splittrades, och som så småningom blev Swedbank. Och hon sa, det var ett väldigt givande jobb, sa hon. Det var liksom, det gick ju alltid fel.
Ja.
Och det tyckte jag var så jätteroligt. Hon tyckte det var bra jobb att jobba med detta. Den orsaken att hon jobbade med felfinning och att få saker och ting att funka. Så varje dag man kom till jobbet, så gick det fel på något vis någonstans. Och det var liksom det som var jobbet.
Åh, gud, vilken härlig inställning.
Ja, vilken underbar inställning. Ja, precis. Mm. Och någonstans tänker jag att så får vi ju tänka i vissa av de verksamheter jag jobbar i. Där är det ju
faktiskt.
Så, där blir det fel varje dag. Något vänster blir det ju. Alltså,
just
om vi jobbar med väldigt utsatta människor, då kan det bli på det viset.
Just
och då är det ju det vi jobbar med. Vi jobbar med felfinningar, vi jobbar med hela tiden att vara kreativa med lösningar för att lösa oförutsägbara situationer.
Just det.
Och det är ju enormt stimulerande.
Ja, men det är det ju. Och just det här att det är ju jobbet. Alltså jag tänker att speciellt i verksamheter där det är väldigt mycket höga effekter och vi jobbar med personer som mår väldigt, väldigt dåligt och snabbt och ofta hamnar. Att man tänker att det är ju liksom att varje gång som vi hanterar det och jobbar med det på ett bra sätt, eller vad man ska säga, så är vi ju på väg åt rätt håll.
Ja, det är enkelt.
Ja,
mm.
Ja, nej, det var väldigt fint. Mm. Men ja, precis. Så det är bara en tidsfråga. Det är ju en fallgrop för en själv och som arbetsgrupp, inte minst. Eftersom
precis.
Ja,
Ja, det är det. Och det kanske gör att fokus blir på fel sak.
Ja.
Utan flyttar fokus istället och säger, ja det är mycket möjligt, det är en tidsfråga. Men det, vi jobbar med människor, saker kan hända.
Mm.
Men det som inte har hänt kommer nog inte att hända.
Nej, precis.
Det är en bra tanke.
Ja.
Och det som har hänt kommer nog att hända igen.
Just det.
De två tankarna måste vi ha hela tiden.
Ja, ja. Och en liten grej till som jag tänker, det som jag också har sett har haft god effekt, det är när vi går igenom utvärdering. Om det har varit en situation som har hänt i närtid, så att det finns, alltså vi pratar om samma personer, det är samma brukare eller klienter, och det också finns personal kvar i arbetsgruppen som har jobbat eller var med under de här situationerna där det blev potentiellt farligt, eller det skulle kunna bli farligt eller bli allvarligt, så är att man går igenom utvärderingsmallar, och där kan man ju titta på, jag brukar använda mig utvärderingsmallar inspirerade av dina ja. Frågeställningar ja. Och kanske anpassa dem lite utifrån ja. Verksamheten, men det är ju också enormt häftigt att se hur liksom axlarna liksom sjunker ner, för att redan när man har kommit till upptrappningsfasen och man börjar ställa sig de här frågorna, så ser man, ja men just det ja. Men det var ju då, och vi har ju ändrat lite sedan dess, eller ja. Plötsligt ser man att det är inte så stor sannolikhet att alla de där stressfaktorerna som fanns den där dagen för några månader sedan, det kom inte in, de finns, det var ju liksom ett undantag. Så det är ju också ett kraftfullt verktyg.
Ja, jo, absolut. Det tycker jag är jättehäftigt. På demensområdet har vi ju det här BPSD-registret. Och där har en studie av Sibylle Meyer visat att vi kan halvera antalet incidenter på 2 månader genom att utvärdera med 10 frågor.
Ja, det är häftigt.
Det är häftigt. Ja, och de frågorna handlar just om faktorer som skulle kunna leda till en incident. Och det är ett äldrevård, som hon börjar liksom med smärta, feber. Alltså, och sen tar vi det därifrån in i vad gör personalen.
Just det. Ja,
det är väldigt effektivt.
Mm.
Men bara det att man ständigt har den tanken att det bottnar i något vi kan påverka. Då händer det ju saker.
Just det.
Spännande.
Ja. Ska vi nöja oss så?
Det får vi nu göra. Ja.
Ja, tack så mycket, Bo.
Tack.